BT Dokumentär. Mordet på Reijo Daag.
När Reijo Daag hittas död har han mer än 100 knivhugg i kroppen.
Det är en alldeles förfärlig syn då med den här stackars pojken.
Polisen söker en mördare som är kapabel till ett vansinnesdåd.
Vem var det? Kan det hända igen?
Men vem kan vilja en 14-åring så illa? Det verkar alldeles obegripligt. Eller?
Det är svårt att tänka med detta, förstår du? Jag blir inte klok på det.
Kan det vara så att mördaren finns i Reijos närmaste krets?
Det kan inte vara sant. Han kan inte göra det bara.
Och hur var det med den mystiska blå amazonen? Det här är en dokumentärpodd från Borås Tidning. Jag heter Karin Samuelsson. Vi vet en del om Reijo vid det här laget och om hans bästa vän, han som vi kallar Magnus. Det är två trevliga killar, de bor grannar på Fagersberg i Viskafors. Magnus är lite äldre. De har varit kompisar länge och de umgås fortfarande mycket. Men de som känner dem ser tecken som tyder på att de börjar glida isär. Vintern 1976 reser familjen Daag på semester, utom Reijo för han har skolan att tänka på. Medan resten av familjen är borta bor Reijo hos Maj Källerman, grannen som bor tvärs över gatan. Hon reagerar på att det inte verkar stå riktigt rätt till.
Det är ju liksom ett litet rum där uppe som inte vi hade till honom, så att han hade det rummet då. Va? Och, för de var bort i 14 då, Gambia var de på hösten. Och kom ju med jämna mellanrum och det fick han ju göra. För de var ju kompisar, så det var ju inget konstigt i det. Och kom och hämta honom och han var ju uppe hos honom på rummet också. Sen dagen därpå, han kom väl hem, Reijo, jag vet inte, det var lite sen så han kanske gick och la sig, det kommer jag inte ihåg. Men sen på dagen efter så var han så, nästan hade ett brått öga. Så sa jag till honom, vad har du gjort? Jag har ramlat, sa han. Ja, vi såg ju själva han, det är nog något han har nog fått. Jag trodde han har fått stryk, men det vet vi ju inte. Det är ju inget som, men det verkar så konstigt att han kan ramla och liksom få ett blått öga då. Vad hände honom då alltså? Varför kommer man med det blå ögat? Jag kan ju inte säga att han har gjort det, men jag tror han ville ha Reijo liksom själv. Jag tror inte att han, med alla de här kompisarna och nej, han gillar inte detta. Han var nog bara att de bägge skulle göra saker och ting och så inte ha alla de här med sig över det. Jag tror inte det.
Så det var inte helt smärtfritt mellan dem?
Nej, jag tror inte det, så att det var det.
Airi, Reijos mamma, har alltid accepterat Magnus, även om han är lite ovanlig. Men hon anar också att kompisrelationen håller på att förändras.
Jag tyckte också att han var kvinnlig eller så. Men jag tänkte, det är inget fel på så vis. Om han är det så är han liksom. Men jag tog inte det så. Och ja, början tyckte jag alltså. Och det var helt okej liksom, tyckte jag på deras. Det var ingenting så. Men att i sista tiden kunde han gå från oss då och smällde bara dörren och såna grejer. Och sen, det var inte riktigt. Men det skulle ju också vara, alltså, jag har frågat då Reijo då, vad är det egentligen? Nej.
Men han berättade inte om det var något bekymmer liksom, eller nej. Du kom inte med det?
Nej. Ändå när han satt så där, så han, om jag hade frågat, satt mig ner och frågat riktigt, kanske han hade berättat, men jag gör inte det.
Du tänker att om du hade pressat honom lite, då kanske?
Mm.
Men nu är Reijo död. Det är inte konstigt att polisen vill prata med Magnus. Han och Reijo var ju tillsammans den där kvällen när Reijo försvann. Faktiskt har polisen redan pratat med Magnus en gång. När Lennart Daag, Reijos pappa, är ute och letar efter Reijo då när han fortfarande är försvunnen, då följer ju Magnus med. Och då träffar de två polisen tillsammans.
När vi skulle gå därifrån så han som hade förhört honom. Han sa direkt att den här personen är väl inte, han är väl lite lustig, tyckte de. Och de började ju förmodligen fundera på honom direkt. Och sen när de hade hittat Reijo så var det ju den första som blev förhörd.
Det verkar allt mer som om polisen har misstankar mot Magnus. För de som känner honom verkar det konstigt. Lars Karlsson, lärare på Viskaforsskolan.
Vi kallade inte polisen på samtal. Det kommer alltså väldigt väl ihåg. När de började ställa frågor så förstod jag snart vad det lutade då, va? För det var ju frågor kring honom och liksom deras. Och då förstod jag ganska snart att de misstänkte honom. Och då vet jag att jag sa det och tänkte att det kan inte vara han. För mig var det helt otänkbart att det kunde vara. Det vet jag inte varför jag kommer ihåg så här. För jag vet att jag sa det också. Det är ju den sista jag kan tänka mig. För att han var i mina ögon välartad, jättetrevlig, duktig och så. Så jag kunde inte se, jag såg inte det. Nej, för mig var det en obegriplig tanke. Jag tänkte, vad sysslar det med? Jag tänkte, ja, vi måste ha bättre saker att göra.
Hans von Braun kände båda pojkarna från Kinnarummaskolan.
Det är svårt att tänka med detta, förstår du? Jag blir inte klok på det. Fortfarande kan jag inte fatta det. Det var därför jag blev så chockad. Det var helt otänkbart. Och så åkte vi till föräldrarna och besökte dem. Jag åkte till Reijo och Dags föräldrar. Men det självklart det var ett väldigt fel jag gjorde att inte jag besökte båda. För jag skulle inte ta ställning och det var lika tragiskt för båda den familjen. Så där gjorde jag ett väldigt fel, men så gör man ibland. Jag skyller på en chock jag fick, förstår du. Det var fullständigt chock detta. Och det lever kvar när jag pratar med dig, så blir jag riktigt darrig för jag tycker det är så hemskt. Och det är så obegripligt.
Reijos föräldrar får också veta det obegripliga. Att det är bästa vännen Magnus som polisen misstänker.
Polisen liksom kom då efter och så att vi har tagit en man på det. Och jag tänkte göra det bra då att... Och då sa den polisen att det är han som jag tyckte att nu är de ju fel ute.
Jo, men det var att de tyckte ju redan när vi var där och anmälde en gång till då när vi hade åkt runt så tyckte de att han var knepig. Ja, jag misstänkte direkt. Hon trodde inte. Jag blev nästan säker på det, med tanke på hur han hade uppför sig.
Jag tänkte, det kan inte vara sant. Han kan inte vara, alltså, han kan inte göra det bara.
Lisbeth van Lockhorst gick i Magnus klass. Hon minns att de hade hemkunskap, eller ekonomi som det hette, den dag polisen kom för att hämta Magnus.
Och jag vet precis att vi skulle laga mat. Och han kom inte. Och ingen hade hört vad det var eller vad han hade tagit vägen eller någonting. Det var ingen sjukanmälan på honom. Och vi började jobba och typ en timme efter 9:15 så kom han. Och jag vet att hon frågade varför han kom för sent, när han hade försovit sig eller något sånt där. Och så gick han in och satte sig i vi hade olika små kök. Fast öppet landskap då, men ett kök då. Så han kom och rapade han upp på diskbänken. Och satte sig och så tog han en kniv. Jag ser det så tydligt framför mig. Så sa jag, ja men nu när du kom så sent så får du faktiskt ta och skala de här grejerna. Och det var väl potatisen och morötter eller vad det var. Ja, så. Och jag vet så väl att han bara satt. Han gjorde det inte. Och jag tror han lite sådär babblig och pratig. Nu får du faktiskt skärpa dig. Nu får du faktiskt hjälp göra detta. Ja, men han gjorde det inte. Sen tog det, exakt vet jag inte, men typ 30 minuter. Så knackade det på dörren. Och då kom det två män och hämtade honom. Kriminalpolisen då. Och han fick följa med. Och vi fattade ju ingenting. Det var ju ingen som fattade någonting i skolan eller någonting.
Först vill polisen prata med Magnus upplysningsvis eftersom han var tillsammans med Reijo strax innan han försvann. Men efter första förhöret, på kvällen samma dag som Reijo har hittats död, grips Magnus. Ett skrivbordsgripande, kallar Kjell Evertsson det. Han var en av poliserna som förhörde honom.
Jo, det minns jag väldigt tydligt. Då var han så ytterst nära att erkänna. Så för det kände man som förhörsledare när någon vacklar. Men sedan, så med de här dagarna som följde sen, så blev han starkare och starkare. Och det blev nästan som en fasad. Man kom inte in på honom på något sätt. Han blev jättestark. Kommer så väl ihåg när han satt och tittade ut mot Gustav Adolfs kyrkan där. Och han fick inte kontakt på något sätt. Han blev så starkare med tiden.
När en person är ytterst nära att erkänna, kan du beskriva
det? Nej, det går när det är en känsla med man, men det går inte att beskriva, men det är en känsla. Den har jag ju träffat på så många gånger, men även då, vi kände ju det, vi sa det sen också, att det var, då var det väldigt nära.
Det finns en del mystiska omständigheter kring Magnus. Han var tillsammans med Reijo den där kvällen när han försvann. Vittnen har sett det. Han har också sett cykla på vägen som går till mordplatsen. Hemma hos Magnus hittar polisen en kniv. Den är rengjord, men det finns rester av blod i skaftet. Kläderna som vittnen har sett att Magnus hade på sig på kvällen är nytvättade. Och han saknar alibi för en timme på mordkvällen. Det är inga bevis, bara indicier. Men den stora frågan är, varför skulle Magnus vilja döda sin bästa vän?
Vi hade ju en teori som kanske kan hålla än idag. Och det var väl att han, den misstänkte, var, tyckte om den mördade killen. Och om inte han fick inte med sina känslor besvarade, de visste att det då i en raseri skulle kunna ha inträffat det här. Det var ju en av de teorierna vi hade då. Och den teorin, den försvann aldrig, utan den var ju kvar hela tiden som en tänkbar möjlighet.
Jag förstod ju nästan den när han kom den dagen. Han har satt där och jag var sur på honom för att han inte hjälpte till. Men det var ju inte så lång tid innan egentligen de kom och hämtade honom. Men jag var arg på honom för att han inte hjälpte till. Och jag förstod ju sen, man liksom la ju ihop vad man hade kanske sett innan då, att han var tillsammans. Så, men jag tror att det var så att Reijo var inte intresserad på det sättet. För han var intresserad utav oss tjejer. Och jag tror att det blev så fruktansvärt svartsjuk och irriterad. Så det var det som han gjorde. Jag tror det var sjuk. Alltså, det slog över på honom.
Magnus blir kvar hos polisen och några dagar senare häktas han. Det är en sensation eftersom han är så ung, bara 16 år. Häktningsförhandlingarna är de längsta som någonsin har hållits i Borås tingsrätt, skriver tidningarna. Och Magnus själv nekar. Men i Viskafors är det allt fler som börjar tro att polisen kanske ändå har tagit rätt person.
Det var ju mycket spekulationer, det var ju mycket saker hur kompisens mamma hjälpte honom för att komma ur. Alltså det var mycket prat. Och sen så blev det ju så många pratar om det, så till slut så blev man ju liksom nästan hjärntvättad, men det är så. Det måste vara så, för alla säger att det är så. Man trodde ju nästan på det för att alla pratade om det. Man ville ju bara ha ett bekräftelse sätt. Att han skulle erkänna då, om det nu var han. Varför erkände han inte för då?
Magnus själv håller fast vid samma historia hela tiden. Det här är vad han säger. Han och Reijo var tillsammans efter skolan. De skulle elda skräp, men då tyckte Reijo att han hade för fina kläder för det. Så han ville cykla hem och byta. De skiljs åt och medan Magnus väntar på Reijo läser han sina läxor hemma. Men Reijo kommer inte tillbaka. Det är också Magnus som berättar om Amazonen. Det är han som säger att de har sett den vid Konsum och att någon i bilen har ropat på Reijo. Ingen annan har sett det. Finns det ens en Amazon? Dagarna går och polisen kommer inte framåt. Vittnena tvekar. Det vittne som har sett Magnus cykla på vägen till mordplatsen till exempel är inte längre säker på vilken dag det var. Och Magnus själv, han erkänner ingenting. Han håller fast vid sin historia.
Sen gick det ju, då han, det hölls förhör med pojken. Dels utav oss två då, Flivell och jag som var utsedda som förhörsledare. Men vi prövade också med en riktigt, riktigt erfaren förhörsledare som var gammal i gården riktigt. Som också var lite faderlig, som han provade också. Men det hjälpte inte. Det gick inte att komma in på livet på honom. Nej.
Hur känner man då som förhörsledare när du förstår att det finns en historia här, eller du tror det, men det går inte nå fram?
Det är frustrerande, verkligen. Man försöker ju på olika sätt. Och ibland så var det ju för vi hörde, jag vet inte hur många förhör, men det var ganska många. Ibland var jag ensam med honom. Ibland var vi två förhörsledare, ibland var Fridell ensam med honom och ibland var det då en tredje äldre kollegan som då var gett förhör med honom eller något sånt där. Men vi gick runt där i hagen utan att komma någonstans.
Det blev svårare och svårare?
Ja, det blev svårare och svårare. Absolut. Det var bara så.
Är det vanligt att det blir så?
Nej, egentligen inte. När det gäller en så ung människa så är det ju särskilt att man kan stå emot så här. Vi var ju inte elaka på något vis, men vi var ju ganska tuffa i alla fall. Han hade ju inte varit i kamri med rättvisan överhuvudtaget. Han hade ju inte någon erfarenhet av att bli förhörd av polis eller någonting sånt. Det var ju det var helt nytt för honom. Men ändå så stod han emot så. Mm. Och det var ju lite speciellt.
Till slut måste åklagaren bestämma sig. Antingen väcka åtal eller släppa Magnus. Den 10 maj, efter en hel månad i häkte, blir Magnus fri. För Reijos mamma Airi kommer beskedet som en chock. Hon får höra det på radio.
Jag åkte någonstans och så hörde jag att de hade släppt honom.
Det var ingen som hörde av sig till er och berättade att det här kommer att ske?
Nej, inget.
Vad tänkte du då när du satt i bilen och hörde detta?
Jag vet inte. Jag var nära hem som tur var så jag bara skrek. Det var inget värt.
Det har gått en månad sedan Reijo hittade stöd. Magnus är släppt ur häktet. Det finns ingen annan misstänkt. Vad var det som hände egentligen? Varför kommer polisen inte vidare? I nästa avsnitt ska vi försöka ta reda på det.
När man såg i backspegeln så kunde man skönja ett antal stora fel som hade begåtts.
En tid efter att Magnus har släppts händer också något oväntat.
Jag följer med dig till polisen.
Det kommer ett erkännande. Du har lyssnat på BT-dokumentär om mordet på Reijo Dag, en serie i 5 delar. Den person som vi i programmet har kallat Magnus heter egentligen något annat. Programmen är gjorda av Lena Kvist, Erik Klefberg och mig, Karin Samuelsson. Du når oss på btdokumentar@bt.se.